klassikern. Karsten Turfjell om Stockholms stadshus.
Det är väl egentligen bara Sankt Urjans låten som kan behöva jassas upp lite, som Bengt Hallberg gjorde på 60-talet med klockspelets gamla medeltida melodi som anknyter till slaget vid Brunkeberg 1471. Annars får man nog säga att Stockholms stadshus och Ragnar Östbergs mästerverk står sig som attraktion, trots eller snarare tack vare den tillbakablickande stilen. Östbergs säregna form av nationalromantik där italiensk renässans från Dogepalatset och kampanilen i Venedig samsas med nordisk gotik, fornkristna, bysantinska och islamska inslag och så förstås fasadens 8 miljoner mörkröda tegelstenar, varav 1 miljon handslagna, som ger byggnaden helhet och enhetlighet. Författaren Ivar Lo-Johansson, som hade stadshuset med sitt 106 meter höga torn i blickfånget från sitt hem på Bastugatan på Söder mitt emot, beskrev det som en kronhjort på väg att vada ut i Mälarns grunda vatten. Fast i sin roman Kungsgatan tyckte han det med alla sina utsyningar liknade ett kryddskåp. Kronhjort eller kryddskåp? Byggnaden kryllar ju samtidigt av konstnärers stora och små utsmyckningar av torn, tinnar, terrasser, nischer, innerväggar och fasader. Många konstverk restaurerade och ibland nyförgyllda till 100-årsjubileet. Så det finns mycket att titta på och begapa, och det gör troget mängder av turister som väller in från bussarna som trängs här på Norr-Mälarstrands parkering. Men det är också ett i högsta grad levande stadshus som rymmer stans politiska styre, festlokalerna Blåhallen och Gyllene salen som hyser allt från doktorspromoveringar och prisutdelningar till mässor och galamiddagar där Nobelfesten toppar när den kablas ut över världen. På lördagar gifter sig ett 60-tal brudpar i vigselrummet Ovalen med franska 1600-tals gobelänger på väggarna för att komplicera stilarterna ännu mer. Och ju mer man begrundar byggnadens väldiga komplexitet så kommer frågorna. Hur gick det till egentligen? Ja, konsthistorikern Ann-Katrin Pihl-Atmers lika monumentala som fantastiska bokverk om stadshuset och Ragnar Östberg väger 5 kilo med planscher och allt. Så jag kan här bara nudda vid det som tog 15 år från det politiska beslutet 1908 med byggstart 1911 och invigning 1923. Och eftersom Radiotjänst startade först 1925 var vi liksom inte med då. Däremot kunde vi höra konstkritikern och kulturhistorikern Gustav Näström berätta i radio 1973 i stadshusets 50-årsjubileum om invigningen 1923 då Gustav Näström var ung konstvetarstudent på Stockholms högskola.
På själva midsommaraftonen invigdes det nya stadshuset och det skedde precis 400 år efter Gustav Vasas intåg i sin huvudstad 1523. Ett sånt minne borde firas med en folkfest i renässansstil, alltså helstekta oxar och ölsprutande fontäner på torgen. Nå, det blev nu inte så, men det blev festligt nog ändå. Stockholmarna lär aldrig ha släppt sig så lösa som den gången. Gamle kungen, Gustav V, roddes över från Riddarholmen i den då nybyggda kungslupen Vasaorden och togs emot av stans tyranner på den soliga stadshusterrassen mot Riddarfjärden. Och där ute fladdrade en regatta om 130 båtar i den friska västanvind. Och det åts en flödande huggsexa i Gyllene salen och det dansades hejvilt i Blåhallen långt in på midsommardagen. Arkitekten, den snillrike Ragnar Östberg, hade vuxit upp med 90-talets fosterländska svärmeri, men också med dess drömmar om sunnanlanden. Men Östberg tjusades också av byggnadsminnen i svenska slott och kyrkor, inte minst av Gamla stan i Stockholm. Han let med milt våld mura in flera nedrivna 1600-talsportaler i sitt nya hus.
De rev bort minnesmärken på andra gamla hus i stan. Så de omurade in där i stadshuset. Så det är sådana där som var inmurade i portvalv med vapen och grejer. Och släpade dit till stadshuset och förstörde de där gamla kåkarna. Vad skulle det vara bra för?
Här hörde vi cementarbetaren Carl Fröberg om Ragnar Östbergs mycket omdiskuterade plockande från äldre hus med milt våld, som Gustav Näström sa, för att pryda det nya bygget. Carl Fröberg var en av de 25 personer som gudskelov intervjuades av Stadsmuseet i mitten av 1970-talet om sitt arbete med stadshusbygget. Rösterna ingår i museets utställning Vi som byggde stadshuset och finns också tillgängliga på sajten Stockholmskällan för alla som vill lyssna. På smeden Gunnar Söderberg till exempel.
Var det en som hette Anfeldt, en smed, han gjorde fina saker, han var konstsmed egentligen. Och han gjorde de här gafflarna och de här spirerna till stadshusen. Och det var alltså ingen bilar på den tiden. Och åkare, de hade, vi fick sitta och köra ner en grabb till och jag, vi satt och åkte med två dragkärror, kopplade två dragkärror och körde ner dem ner till stadshusen, de där spirerna va.
Hade ni häst och vagn?
Nej, vi hade dragkärr. Fick dra själv från Luntmakargatan och ner till stadshus. Det var inga små saker. Sen där gaffeln, där sitter en krona.
Ja.
Här sitter en och där sitter en. Kan du säga mig hur brett det är mellan varje krona? 2 meter och 70 centimeter.
Och de tre kronorna som Gunnar Söderberg monterade där uppe är vardera 2,2 meter breda för att synas så högt upp. Inuti krävdes stora mängder textila utsmyckningar och för dem stod den temperamentsfulla textilkonstnärinnan Maja Sjöström, som vid den tiden var mycket inne på att väva in guldtråd i mönster och motiv. En svår uppgift för konstväverskan Greta Eriksson på Handarbetets Vänner.
Och det där gjorde vi på nätterna för att kunna få arbeta i fred. Vi var utskrattade av de andra kamraterna egentligen, för de trodde ju aldrig vi skulle lyckas. Och sen så kom Maja Sjöström som var chef för det här då, som var textilkonstnärinna för detta. Ja, jag tror det var 3 paraplyer hon hann slå sönder. Hon var någonting så otroligt inskenarig när det inte gick som hon ville. Då hade vi inte fått det så som hon ville ha det. Få fram en himmel och med guldkantade moln och allt möjligt och få det precis där hon ville ha det och där guldkanten är. Det är inte så enkelt. Och då var hon ilskelser bara osad om det helt enkelt. Och då åkte paraplyerna, annars alla textilerna är Maja Sjöströms där i stadshuset.
Ja, hur valde man tyger och mönster och sånt där?
Ja, det var han. Östberg var väl med förstås också. För den kom hon ju inte förbi. Hur ilsken hon än var så måste hon väl ha Östberg med sig. Chefen för bygget. Men jag tror inte hon hade någon annan. Hon var enväldig egentligen.
Greta Eriksson och alla hennes kollegers anekdoter är otaliga från denna myrstack av hårt arbetande människor med leveranser från när och fjärran. Till exempel upptäckte man att Einar Fårsätts mosaik i Gyllene salen med stadens skyddshelgon Sankt Erik ridande på en häst högst upp var för hög eftersom man glömt att räkna med golvsocken. Och det var för sent att börja ändra i mosaiken. Så Erik den Helige blev ironiskt nog halshuggen en gång till. Precis som man sägs ha blivit i strid mot danskarna 1160. Vid invigningen hyllades stadshuset av många, inte minst folket. Och kritiserades av andra för att inte ha blickat framåt mot det moderna. Och kan man tänka sig, debatten kring tradition och modernitet hänger i än idag. Men låt oss sist återvända till Sankt Urjans leken. Klockspelet och figurgruppen med riddaren, den nakna jungfrun till häst, väpnaren och draken som kommer ut och gör 2 varv på balkongen nedanför uret på stadshustornets norra sida klockan 12 och klockan 18 under sommaren. En attraktion som kan behöva lite PR tror jag, för folk som sitter på bänkarna här nedanför stirrar ju mest i sina mobiler utan att märka skådespelet där uppe. Draken är bäst. Vi hör konstsmeden Ragnar Myrsmeden som slutförde Sankt Urjans leken.
Det var bland det första jag fick göra. Men om man tänker nu vad billigt stadshuset blev. 18 miljoner. Vad får du för 18 miljoner nu? Tänk så mycket konstverk vi fick där på stadshuset. Och så gediget och bra allting är. Kommer det hålla i värdiga tider.